Tillbaka i studion.
Mm.
Mot varandra på samma ställe. Det var länge sedan.
Ja, det var väldigt, väldigt länge sedan.
Ja.
Kul
att se dig. Du stod här själv och låda sist.
Ja, lyssnar du?
Ja. Du hade lite sällskap i alla fall.
Ja, till slut så fick jag lite sällskap.
Ja, Emma där.
Det var lite märkligt att spela in det där introt och stå här inne och prata med
jag,
sig
själv. Jag vet vad jag tänkte på. Jag hoppas att någon går förbi här och tittar in i studion när
fast
du står.
Vana. Jag står ju här ganska ofta och håller på gör ljudtester ja, och testar och går och pratar för mig själv.
Du står lite längre.
Ja, jo, det är sant.
Och skickar psykolog hjälp till dig. Jag ser vad du har börjat prata med dina inre röster. Men så kan det vara när man får podda själv. Men idag är vi två.
Härligt.
Ja, trevligt att komma in lite och hälsa på.
Vi gör så här idag. Det här är en hockeyvecka när vi står och spelar in. Och det var länge sedan. Men det var i alla fall inte förra avsnittet. Det var ett renodlat hockeyavsnitt här i podden. Så idag blir det då helt enkelt. Vi lämnar det andra åt sidan och så dyker vi rakt ner i...
Vi ber om ursäkt, David Ekelund.
Ja. Ja, men vi säger grattis till alla er andra som blir väldigt många fler de gångerna vi pratar om hockey.
Ja, det är väl trots allt så.
Så är det trots allt med det mesta vi håller på med. Vilken ände vill du börja i då? Vi har två trådar tror jag som vi behöver knyta ihop på lite olika sätt. Men de touchar varandra. Dels så tänkte vi prata om vilka kontrakt som ska förlängas eller inte förlängas i Färjestad. Också
det gäller att skynda på.
Det gäller att skynda på.
Han
har satt gasen i botten nu, Lob. Och det är väl den andra grejen vi ska prata om. Vad händer nu?
Exakt.
Det
har varit en lite överraskande vecka. Vi kan väl säga det att här i måndags när Håkan Loob, det kom ut ett pressmeddelande från Färjestad att de skulle ha presskonferens om ändringar i den sportsliga ledningen och vi började ju jaga som tokar på det. Ska vi avslöja att vi till sist nog fick reda på vad det var men inte vågade. Man vill ju ha gärna mer än en källa för att vi ska skriva någonting.
Ja, vi hade en bra källa på att Håkan Loob skulle lämna
Färjestad.
Efter säsongen hade vi också väl.
Precis, ja.
Men vi fick det inte.
Man vill vara säker. Ja. Vi vill inte chansa när vi skriver någonting. Vi vill inte... Alltså, man måste ju alltid värdera uppgifter och så åt alla håll. Men vi vill känna oss väldigt trygga i att vi skriver någonting. Så, nej men det stämde ju. Jag var förvånad först då. Alltså förvånad men ändå inte.
Ja, jag väntade ju mig ett andra namn.
Ja, det trodde väl alla. Att nu kommer in den här sportchefen eller general manager eller vad det nu skulle bli. Där de har pratat om som skulle rekryteras. Men istället för plus ett så blir det minus ett och nu ska det bli plus två framöver. Det får vi minst plus två i alla fall.
Så det blir väldigt intressant att se hur den här organisationen...
Ja, men så, om vi tänker tillbaka lite ett tag nu så har det varit... Alltså, Loob lämnade. Då fanns Rundqvist där och det var väl liksom inte så konstigt att han skulle köra ett tag liksom. Och så körde han och då var det ju jättelogiskt att Jörgen Jönsson skulle ta över. Det var liksom en sån tydlig arvtagare och Jörgen gick ju bredvid Rundqvist ett år och lite sånt här. Och så skete sig där och så hamnade Loob tillbaka och körde och så, sen så blev den här lösningen med Tommy Samuelsson. Ja, men då kom ju Tommy Samuelsson tillbaka som tränare och Leffe blev sportchef istället. Och så körde de det och nu tillbaka med det här. Vi hade ju här på onsdag eftermiddag Håkan Loob som gäst i hockeystudion. Och det är ju intressant som sagt att han i slutet på april stod och sa att han var jättemotiverad till att ta sig an den här sportchefsuppgiften. Komma lite närmare laget igen, in lite mer i den dagliga hetluften, man ska säga, efter att ha jobbat som general manager och haft mer övergripande ansvar. Och det tog alltså 5 månader i den rollen innan han bestämde sig för att han skulle sluta. Det kommer ju ut först nu då.
Nej, det är 20 år beroende på hur man ser det.
Ja, precis. Kommer du ihåg vad han svarade? Jag ställde frågan vad det var som hände. Verkligheten, sa han. Så det var nog en liten, just det var det här jobbet är.
Ja, till slut så kanske han bara, jag är fan inte en evighetsmaskin jag heller.
Nej, han är äldre än när han gjorde det själv liksom. Det är 10 år sedan det typ, han var sportchef på det sättet. Så det är klart det, och så tror jag även, det pratar han ju också om när han tittar tillbaka på det, att de underskattade rollen lite. Att de tänkte att han som har gjort det förut kommer in och Leffe är kvar ändå i organisationen och så. Mm. Men det märktes ju på honom att det har varit ganska mycket.
Mm.
Så han tömmer tanken nu i några månader och sen blir det vila.
Mm. Ska vi blicka framåt då? För att om vi börjar med så känslan är ju att det ska in en general manager och att det ska in en sportchef. Och att de bildar den här treenigheten tillsammans med ungdomsjunioransvarig som till sidan är Thomas Rundqvist.
Mm.
Sen så tycker jag att man kunde läsa lite mellan raderna hos Håkan Loob. Man pratade här långsiktiga strategiarbetet. Du var inne lite på honom med det här med statistik och video och allting. Det känns som att han nog tycker att det bör in ytterligare en funktion på sporten.
Alltså det låter som att det kommer att, för det sa han ju även när vi pratade.
Någon slags scout, den här. Ja, men alltså intern scout eller vad man nu ska kalla det för. Liksom. Någon som jobbar med att analysera lagets insatser och kanske till viss del kan kombinera det med scoutroll eller något. Jag vet inte, men det känns som en rimlig grej. Så att,
att det ska göras tre rekryteringar är inte orimligt.
Nej, men precis. Men om vi säger så här att masken kommer ju fortsätta i Färjestad om man läser mellan raderna i pressmeddelandet om Lars Haugen, om vi nu är inne på mellan raderna. Han kommer ju fortsätta.
Det har ju han ju frågat honom här för någon månad sedan och då var han ju också, sa vi har inte pratat. Nej. Men han var positiv. Ja.
Så vi utgår ifrån att han fortsätter. Ja. Då kanske han kan dra ner lite på sin del för att han jobbar mycket med att sitta och videoanalysera och analysera och sådär. Men han kan fortsätta med det, man kan dra ner lite på det. Skulle man få in någon som också kan jobba med det kombinerat med typ en roll som scout eller någonting. Jag tror att det behövs alltså. Mm. Man träffar rätt och hitta guldkorn för att...
Mm. Det var ju det Loob sa, man kanske skulle lägga 1 miljon på att ta in någon till där. Mm. Bredda där istället för att ha den sista miljonen i spelarbudgeten. Liksom.
Ja, precis. Ja.
Och så
då är vi inne på kanske tre nyrekryteringar i förhållande till hur det ser ut just nu. Och då, så här. Och då, vi kan väl ändå börja... Liksom,
det är ganska mycket namn. Det var ju det jag var när jag drog den här historien om sportchef för det som har varit.
Mm.
Att det känns ju inte som det finns någon sån logisk på det sättet. Det finns ingen som har gått bredvid på det sättet.
Nej, Rickard Wallin vände blicken, alla blickarna mot direkt. Och
menar logisk i organisationen.
Ja, jo, absolut. Ja. Nej, men jag menar, han är logisk att vända blicken mot, men han är ju inte liksom så given. Alltså, han är en hockeyspelare. Jag gillar Rickard Wallin som fasen och jag tror att han har verkligen en framtid inom hockeyn, men fram tills bara för ett tag sedan så var han hockeyspelare.
Mm.
Och Loob, är det någonting som Loob var tydlig med på sin presskonferens var det ju att det här kräver så jäkla mycket ner nu. För han klev in som hockeyspelare och bara, nu är jag sportchef. Oj.
Ja. Precis. Och då var det på en tid när, vad var han sa, det fanns typ inte någon enda agent.
Nej.
Och det var, han var en av de första sportcheferna i Sverige innan han hade tränare och samma tjänst. Liksom.
Ja, så att det är ju ett helt annat klimat. Så att, men jag menar, Rickard Wallin har ju det här hjärtat för Färjestad utan att blinka. Liksom. Mm. Så skulle han ställa upp för klubben och gå långt för klubben så att säga. Liksom. Mm. Men sen så är det... Jag har pratat med honom flera gånger om det här och varje gång så har han ju nämnt så här, ja, men det handlar om timing och jag måste få landa i karriären efter liksom. Och just nu så därför känns det som att timingen just nu kanske inte är helt
kanske är något
perfekt. Det kanske är, ja precis, hade då hoppat av om ytterligare ett eller två år kanske och man kanske hade fasat in Wallin eller något, då kanske det har varit, men jag tror vi ska absolut inte avskriva Rickard Wallin, men jag säger
Rickard
att
Wallin hade känts mer logisk om Håkan Loob hade varit kvar.
Mm.
Att han hade kommit in som en andra till Loob, liksom varit Loobs högra hand, lärt sig yrket via Loob, det hade känts mer logiskt i mina ögon. När han nu försvinner så det blir stora skor att fylla.
Mm.
Så är det, trots allt.
Ja.
Nej, så det finns ju mycket namn och hur, vi vet ju inte ens på vilket sätt de kommer vilja göra det, ifall det ska vara en GM och en sportchef under eller på vilket sätt. Det kan man ju tycka att det borde vara den lösningen de vill ha.
Men jag tänker att det finns liksom, för Stefan Larsson, när jag pratade med honom då på presskonferensen, då var han ganska snabb med att säga att vi har ju folk i organisationen också. Om man börjar tänka liksom vad som finns där i vilka man brukar springa på i korridoren när man är där. Liksom.
Och det är i organisationen, då kan han ju mena ungdomstränare.
Ja, precis.
Man kan ju det.
Ja.
Och där finns det ju x antal gamla spelare som har varit med liksom och gjort.
Mm.
Ja, Vi hade ju en intressant, du pratade ju med Greger Artursson igår. Ja. Som en intressant, alltså om man tänker på så här, de kommer inte lämna över nycklarna till sin kära klubb till någon som inte har någon koppling till Färjestad.
Nej, inte helt
och hållet. Det kommer inte komma in två stycken utifrån och ta dem.
Nej, utan en kommer ju ha en tydlig koppling till Färjestad, det kan man vara helt säkra på. Och förmodligen kanske två.
Ja, nej. Skulle inte förvåna.
Nej.
Nej, men absolut en. Och Greger, för man tänker lite logiskt och så han, det går att bocka i en del rutor på honom, på att han skulle kunna passa.
Ja, framförallt så är det med hans bakgrund efter hockeykarriären, att han har jobbat i liksom positioner som han har skaffat honom viktig erfarenhet. Och nu jobbar han som marknadschef, men är det någonting som är viktigt så är det ju marknadsfrågorna när det kommer till hockeyn idag. Liksom, så kommersiell som SHL ändå har blivit. Och han har jobbat som platschef på Sats i Karlstad och ja, men han alltså ända sen spelarkarriären så har han varit ute och jobbat liksom.
Jag tror han jobbar en del under spelarkarriären också där.
Ja, möjligt.
Tror han har gjort.
Ja,
så.
Ja, precis. Jo, men han var väl en av de som kom upp när man fortfarande jobbade vid sidan av hockeyn liksom, som ung.
Jag tror han fortsatte med det även på slutet när han kanske kunde ha levt på det. Så.
Nej, och han har en personlighet som det är en oerhört sympatisk person som jag tror är lätt att tycka om. Jag tror att han
vet du, när han avslutade karriären uppe i Mora där, sista åren han gjorde med Harald Lyckner var väl tränare och han var assisterande tränare på isen. Lite så var känslan man fick att det var verkligen Greger.
Han var inte bara kapten. Alla.
Nej, men jag vet, jag pratade med Magnus Nygren, han var ju utlånad till Mora där i samband med att Greger var där. Och det var en som han talade väldigt gott om då, liksom, i hur han lärde yngre spelare och liksom var en förebild, en ledare. Och det är en otroligt sympatisk människa på alla sätt och vis. Och fall man kan kombinera att vara det med att vara en ledare, för han förstått ändå är en duktig ledare. Men jag menar inte ledare som en tränare ledare, utan en ledare som leder organisationen.
Han har liksom ju ledaregenskaper uppenbarligen.
Sen är det ju så att det blir allt ingen seger utan Greger, så det är bra att få in honom.
Ja. Nej, men sen vet inte jag liksom vilka liksom så här hockeykunskaper han besitter. Alltså, bortsett från att han har spelat hockey hela sitt liv så är det klart att han besitter hockeykunskaper, att han är hockeyintresserad. Han är ungdomstränare i Färjestad.
Där har vi det, bock av i organisationen.
Ja, precis. Han har ju haft klubbmärket tillräckligt många år på bröstet för att han inte ens skulle behövt vara ungdomsledare. Ja, säger så. Han jobbar som sagt som marknadschef på Färjestad Travet, så det är bara på andra sidan gatan, så jag tänker att
det är garanterat mycket luncher med ledningen i Färjestad.
Ja, det kan tänka.
Mycket smulpaj blir det.
Det är du som fixerar den här jäkla smulpajen. Jag känner väl att jag tror att Greger skulle kunna vara intressant, men då jag tänker rollen som general manager i såna fall, att han är den som blir övergripande ansvarig, som kan ha kontakt med juniorsidan, ungdomssidan, som kanske jobbar närmast styrelsen och marknadsavdelningen, som sagt, med de frågorna som man ändå behöver vara inblandad i, och att han jag vet inte. Det känns som att han kanske är just den övergripande chefen så. Och då skulle man vilja in en mer hands-on människa som sportchef. Jag tänker liksom en riktig jävla terrier nästan. Liksom, som är lite personlighetsmässigt. För Greger är oerhört lugn och sansad och så. I alla fall, det är den bilden jag har av honom i alla fall. Och det tror jag de flesta delar. Sen så vet man ju inte hur alla är i alla situationer såklart. Men jag vet, en terrier, någon som är lite mer... Ja, men som känner folk överallt, har haft mycket kontakt med agenter som har liksom förhandlat, alltså någon som har jobbat några säsonger i Allsvenskan som sportchef kanske. Så jag kan inte bara spotta ut med massa namn där.
Jag tänkte att
Torsten Yngvesson är så jäkla lätt att gå till för att han finns Karlskoga som är nära, och han gjort det så himla bra i Karlskoga. Jag menar, det är klart att det vore en drömrekrytering i mina ögon. Alltså det vore ju strålande, och just i den rollen som sportchef också, för han har ett brett kontaktnät i hela världen, känns det som.
Hade
också
vi backat 5 år och Bengt Sen hade funnits kvar där, så hade jag tyckt att han var klippt och skuren för det. Liksom, det har man ju sett i så många år.
Hur är hans kontrakt uppe i Brynäs då?
Ja, jag vet inte. Ja, nej visst.
Jag vet inte hur långt han är.
Visst, han kanske vill hem till Värmland igen. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Det hade också varit ett superalternativ såklart, ja. Tror jag. Men det, ja, nu har jag inte det i huvudet här, för vi ska inte gå in för djup på det, men det är klart. Men den typen liksom, Bengtzén är ju superrutinerad. Det är ju alltså snor ett annat, en annan lagsportchef, så får du in någon rutin helt klart.
Sportchefsyrket, nu pratar vi värva spelare, skriva kontrakt, alla de här delarna. Det är klart att
få folk att trivas, ja, fixa precis. Lägenheter, ja. Hämta på flygplatser.
Men det
vet vad allt det där, det innebär, som inte bara tror att det handlar om det här lilla fyrkanten med att skriva kontrakt och bygga en spelartrupp, utan att det faktiskt finns ganska många lager till i det här rollen.
Så är det, utan tvekan, och det håller jag med om. Men däremot så tror jag att det är superviktigt att få in någon som inte är helt ny på det. Alltså som inte är helt ny kring hur funkar en spelarmarknad? Ja, hur funkar kontakten med agenterna? Hur funkar en kontraktsförhandling? Och så vidare och så vidare. Jag har ju ett brinnande Manchester United-intresse. Och United hade jätteproblem här för några år sedan. För i samband med att Sir Alex Ferguson slutade som tränare så slutade David Gill som klubbdirektör. Då kom det, de fick in David Moyes som ny tränare och de fick in Ed Woodward som klubbdirektör där. Och det är klubbdirektören som, de har ingen sportchef, utan det är klubbdirektören som förhandlar. Den sommaren, de gick tydligen ut efter Ronaldo, Bale, alltså de hade sådana mål. Det slutar med att de i elfte timmen, på riktigt med några minuter kvar, får köpa Marouane Fellaini från Everton, det var enda de värvade den sommaren. Och de fick köpa honom för 5 miljoner eller någonting mer än vad han hade kostat en månad innan, för han hade någon klausul i sin kontrakt. Men då ville de inte. Så det är precis bara, okej, vi får köra på det, vi måste ha något. Och det ser man ändå lite på. Ja, men det var också det här, nu den här sommaren, nu gjorde de klart tidigt och de visste vad de ville ha. De fick in sina, de fick in Zlatan, de fick in Pogba, de fick in Mkhitaryan och så vidare. När han har fått några år, när han har lärt sig lite mer hur en spelarmarknad funkar, och det är precis samma sak där, och det är det jag menar, det är så, de tappade ett år på grund av det, de tappade ett år i ombyggnadsprocessen, för att det känns som att det kom in en som inte riktigt hade koll på hur allting fungerar. Och man lär sig, vi lyssnar ju båda på lite NHL-poddar, och jag vet att var det inte Bill Peters tror jag som sa det, de sysslar inte med gröna bananer i NHL.
Nej.
Och lite så här också, du sysslar inte med gröna bananer när du kommer till att leda ett elitlag, för att nu är vi uppe på högsta nivå i hockey i Sverige. Det är liksom inte ett division 1-lag där du kanske kan träna upp dig liksom.
Men det är samtidigt jäkligt svårt alltså, att du ska få ha en, att det blir lite en av varje stuket då, en inifrån och en utifrån grejen. Då ska du hitta två personer som dessutom kan jobba ihop väldigt bra och gilla varandra och tycka om att sitta i samma.
Men det är väl därför Greger skulle kunna vara en av, för alla gillar ju Greger.
Ja.
Nej, jag vet inte, men det känns som att vi har lite liknande tankar.
Ja, men det känns liksom så här, såna här processer tycker jag alltid känns väldigt väldigt spännande, men väldigt väldigt ofta så blir man lite besviken.
Ja, när det är, man har lite tankar.
För säga vad man vill liksom, om lösningen de presenterade för ett år sedan liksom. Ja, det var ju kul att Johan Penneborn kom in, men annars så var det en ganska, det var så här,
vi hittade inget annat. Lite så kändes det.
Nej, jag tyckte att Penneborn, det var inte så jag menade.
Nej, men jag menar att det blev Luf som sportchef och Luf som tränare.
Ja, precis.
Det var liksom, vi letade men vi hittade inget annat.
Nej.
För att han var ju inte första alternativet, de tittar ju på andra liksom. Men sen så backar de tillbaka och så,
ja. Och blir det så igen så, det känns lite, det skulle kännas lite tråkigt måste jag säga.
Men om vi tittar då, det som vi kommer veta och det som det ändå känns som Håkan Loh håller på och gör just nu är att han kommer håller på och krattar en manege ändå åt de nya som kommer in.
Det beror ju på hur man ser det.
Det är, precis, alltså han binder upp pengar.
Är det någon som vill komma till...
Den som kommer komma in och ta över Färjestad kommer ha väldigt lite handlingsutrymme för att laget kommer vara spikat. Men det måste ju på något sätt, och annars kommer... skulle den redan varit inne för någon månad sedan.
Men den som kommer in måste ju ändå vilja ha Johan Rynen på ett 3-årskontrakt.
Ja, men lite så. Ja. Och Sebastian Eriksson på 2-årskontrakt och Haugen kvar ett år och så vidare. Det har ju kommit in, droppat in nyheter. Med Nygård, Tollefsen var först va? Eller hur? Och sen Rino och sen Eriksson och nu Haugen på att de har inte förlängt hans kontrakt. De har aktiverat optionsåret. De hade ju möjlighet båda att få bryta det efter säsongens slut var det till. Men båda kom överens om att ta bort den klausulen och köra på. Och det var väl en no-brainer får vi väl ändå säga. Han har höjt sin både statistiskt och ögontest sett att han spelar väldigt mycket bättre i år. Hittat en annan lugn i sitt spel och ser väldigt mycket tryggare ut. Och då är målvaktssidan spikad för nästa år. Då är det Haugensten. Så då är det klart. Mm. Och på backsidan är det heller inte så jättemycket. Alltså vi har Sebastian Eriksson som skrev på till 2 år till. Så han 2019. Anton Grundel har 2 år kvar på sitt 3-årskontrakt. Också till 2019. Vi har Ulrik Sandhållesen som förlängde med 2 år till 2019. Vi har Magnus Nygren som skrev på sitt långa kontrakt 2019. Jag tror
det är dock KHL-klausuler som kickar in.
KHL-klausuler nu. Mm. Han hade inga förutom NHL förra sommaren. Nej. Men nu kickar de där in. Mm. Så att han kan lämna de 2 sista åren nu bryta. Men de har ju ändå kontrakt. Ja. Och Mikael Wikstrand är 2020 tror jag. Mm. Han skrev väl att utlåna 1 år och sen ett 3-årskontrakt som går in. Det var ett 4-årskontrakt. Han står ju som bara lån liksom, för han är just nu inlånad från Ottawa. Men jag är 99% säker på att det var 2020. Mm. Då pratar vi ändå om att det är 5 backar som har 2 år kvar. Den här backuppsättningen är ju i princip spikad. Mm. Och då har vi i årets trupp Jonas Holös utgående och Thomas Skogs utgående. Mm. Ska vi börja med Holös som vi kan väl säga är en av de dyrare pjäserna i det här lagbygget totalt sett. Och ja, det, där finns det ju utrymme för om de vill behålla honom eller gå för något annat. Det finns pengar att spendera om de inte behåller honom liksom. Mm. Vad säger du där?
Nej.
Nej. För att kanske just därför.
Bang for the buck. Mm. Han övertygar inte. Tyvärr. Det är alldeles för ojämn i spelet tyvärr. Ja, men du vet, jag kan ha en korta, men visserligen så följer det lite Färjestads form också som har varit upp och ner den här säsongen, men jag tycker jag tycker inte riktigt att han kommer till sin rätt faktiskt. Jag tycker inte att han har kommit till sin rätt i Färjestad.
Nej, jag kan hålla med om det.
Det är någonting som inte riktigt så du vet, så ovän med pucken stundtals och tar lite så konstiga beslut och
Jag trodde när han kom hem att oj, nu får de en riktig ledare. Mm. Han kommer på sin högerbacksplats var liksom en som kan svälja mycket minuter och ta tunga minuter, tuffa minuter. Mm. En sån som du verkligen kan spela mot motståndarnas bästa. Men jag känner också att han inte riktigt lyft. Alltså, det är ju inte en powerplayback på det sättet. Men så solid defensivt skulle jag inte säga att jag tycker att han är. Och så, lite som, jag kan dela lite det du säger med puck. Alltså, han borde kunna göra lite mer med pucken. Har ju en bra skridskoåkning och lite så. Mm. Så jag kan nog hålla med dig om att man vill kanske förändra något. Säga att nu ligger de 9 just nu. Vi får se vart de slutar. Men det blir ju max ett mittenlag. Liksom. Mm. Och då kanske man ska förändra någonting.
Precis, det är lite det jag tänker också. Att om du nu, och då kan vi liksom lika gärna glida över till Thomas Skogs för att jag säger samma sak där.
Mm, och där säger jag också nej. Jag säger det dock. I hans fall inte så mycket på grund av prestation utan som på grund av att så sällan han trots allt är på isen och presterar.
Ja, det är ju synd om honom tyvärr. Att han har haft en del otur med skador och
kommer
att det verkar inte ge sig.
Säsongsinledning i fjol?
Ja, det var helt, han ledde ju poängligan när det tagit faktiskt.
Jag kommer ihåg, jag skrev.
Han bara suckade när jag sa, ja men du leder ju inte henne poängligan. Ja. Så han gjorde det. Han bara, räcker dig nu. Ja. Sluta.
Nej, det var någon match, jag kommer inte ihåg att det var Skellefteå vilka de mötte. När han liksom fick pucken på blålinjen. Snurrar runt, dribblar av en spelare, går in i slottet och sätter den i krysset. Och jag skrev, Thomas, jag tror jag skrev en tweet om det. Thomas Skogs snurrar bort en back, brutar den i krysset som Thomas Skogs gör nu för tiden. Han var helt sanslös där i början. Men sen börjar skadorna och trots allt så är det en stor del i det. Hade jag bara utvärderat Thomas Skogs på prestation de matcher han hade spelat så hade jag lätt gett honom ett nytt kontrakt. Men det är väldigt kostsamt att ha en back som är borta så mycket som han. Alltså,
här kan jag bara säga liksom, okej, får de in honom på ett billigt kontrakt för att han vill ha liksom, hittat hem med Karlstad och liksom vill bo här och han kan liksom säga ja men jag signar för ingenting och hoppas att kroppen håller nu bara okej, fine.
Ja, eller ett prestationsbaserat kontrakt men det har jag tror inte han skulle skriva på.
Nej. Men det är att han är ett så billigt kontrakt liksom, så kan man ändå förstå liksom så här okej, en som att man går in med att han är sjunde back typ så att man fortfarande
För jag tänker att kanske nästa år så är det väl ändå dags för Hugo igen och kanske får chansen från början. Och då är det i sådana fall, om Skogs är kvar, då är det bara typ en back till som ska in egentligen.
Jo, visst, det är det. För det, att, ja. Jag har ju de Enoch, Brandhammar och Leandersson som varit uppe allihop. Och det känns ju helt klart som Enoch är den som visat SHL potential. Så det ändra, sen är jag lite kluven till.
Fortfarande den där
ja, och jag tror nog att jag hellre skulle se att skriva ett tvåårskontrakt och låna ut honom ett år. Ge honom ett år i Allsvenskan och spela mycket hockey.
Ja, det är nog
bättre det än att ha honom som åttonde back eller sjunde back liksom. För jag tror inte han är inte redo att gå på sex backar nästa år.
Nej.
Tror jag inte. Det behövs lite mer erfarenhet.
Yes.
Men inte mycket att röra sig med. Får vi titta framåt då. Så längst kontrakt sitter Johan Ryno på 2020. Går det ut. Sen har vi 2019 som Oskar Sten har kontrakt till. Joakim Nygård efter han förlängde och har kontrakt till. Så faktiskt bara två stycken. Däremot 2018 så har vi Alexander Johansson, vi har Marcus Lillis Nilsson, vi har Linus Persson som vi förlängde här innan säsongen, eller hur? Innan det här i somras, där skrev de en tidig förlängning. Per Åslund har 2018 och Gustav Torell har ju faktiskt det också. Han kom in på 1,5, han har kontrakt över nästa år också och då Färjestad tog över det.
Ja,
han hade två kontrakt med Brynäs och Färjestad tog över det. Han har kontrakt.
Jag trodde det var säsongen.
Jag missade det också först, men det så gäller det. Så Gustav Torell har ett kontrakt över nästa. Sen ska vi säga att Rasmus Asplund har kontrakt med Färjestad över nästa säsong också. Mm. Men där kommer det ju bli en Joel Eriksson Ek-situation där Färjestad, om han blir kvar, kommer få reda på det sent.
Men ändå inte JVM-risk, va?
Nej.
Nej, han har gjort sitt JVM.
Han har gjort sina
sista. Så det är i alla fall positivt i sådana fall om han stannar, vilket jag tror han borde göra.
Det känns som att
han på situationen i Buffalo också. De är nog kanske, jag tror att de kommer lyfta upp Alexander Nylander nästa år och ge honom chansen. Och då tror jag kanske inte liksom att det är läge att lyfta upp Asplund samtidigt.
Det tror inte jag heller, men däremot så kan de se det att de hellre ser att han utvecklas i AHL. Det vet man inte hur klubbar ser fram och tillbaka. Men
ja, det får
det
vi
känns
se.
Inte helt osannolikt att det skulle kunna bli en liknande lösning som
han kanske, ja, precis. Han, det kanske dröjer innan han spelar Färjestad i alla fall.
Ja, men precis. Men,
på samma sätt som
han är ett år, de är födda samma år, men han är född i december och Joel i januari. Så ett år till i SHL hade han nog mått bra av, tror jag. Ja. Men det kommer ju Buffalo att bestämma.
Det är en klok pojk också, så att han kommer nog ta ett bra beslut, även om inte det helt ligger i hans händer. Men
precis.
Han har säkert något att säga till honom också.
Och Joel Eriksson Ek är ju inte så mycket att diskutera.
Han kommer spela NHL nästa år.
Ja, men precis.
Det kan vi nog stå och diskutera om han är en sån som kan skrälla som en årets, eller åtminstone månadens rookie någon gång i NHL. Årets rookie är sinnessjukt tufft, men att han kan vara en sån som faktiskt slår igenom lite grann.
Mm. Dylan Strome vinner årets rookie nästa år.
Nej. Nej, jag vet inte.
Nej. Nej, men så Joel känns ganska ointressant att diskutera.
Pierre-Luc Dubois!
Jaha, precis.
Bara för att det är
lycka till. Nej, så han känns väl lite ointressant, eller ointressant är han inte, men irrelevant att diskutera honom för att det ligger utanför Färjestads.
Nej, han kommer spela NHL nästa säsong, punkt slut.
Men då säger vi så här då.
Han kommer nog spela NHL redan i vår.
Ja, det är nog inte omöjligt.
Det kan vi faktiskt säga, att han får spela i NHL i år om Minnesota fortfarande spelar när Färjestads säsongen är slut. Och det känns oerhört sannolikt att han kommer spela mer hockey när Färjestads säsong är slut.
Verkligen.
Ja. Så det kan vi väl flagga för. Det blir en lång säsong för Karlstad-pojken.
Andreas Jämtin, utgående. Ja, nej.
Nej, nej.
Nej, det känns som att det var den här året och ingenting mer. Vi behöver inte diskutera.
Jag ska utveckla det resonemanget sen när vi kommer till en annan spelare, så kommer jag förklara varför jag gör lite mer.
Milan Gulas.
Ja, jag tror att han kommer tillbaka också, för det har vi väl anledningar att tro, va? Har vi inte det?
Ja, jag har hela tiden trott att det egentligen är ett tvåårskontrakt som de var överens om, men att ett år presenterades av en anledning.
Så att det kommer
hela tiden i förhandlingen kring Milan Gulas så pratades det om att det var två år de pratade om. Två år.
Ja, det är klart.
Sen plötsligt när han presenterades på ett riskkontrakt så var det för ett år. Så jag tar inte gift på det, men jag tror att Milan Gulas spelar ett år till i Färjestad och sen vänder hem till Tjeckien.
Och det med en liten brasklapp för att det faktiskt är någon annan som ska komma in och förhandla med Milan Gulas nu också, eventuellt.
Ja, om det nu inte redan är klart.
Ja.
Nej, det vet vi inte.
Nej, det vet
vi
inte.
John Persson, utgående.
Det här är kanske den, det är nog den absolut svåraste.
Mm. Jag håller med.
För att hade du frågat mig, hade vi haft den här diskussionen för ett år sedan så hade jag sagt nej. Mm. För att förra säsongen tyckte jag inte att han var speciellt imponerande.
Effektiv.
Nej, framförallt så var han inte effektiv, men det har han ju varit i år, stundtals, väldigt, väldigt effektiv. Och han har ju framförallt liksom...
Men menar han inte bara effektiv i avslut, utan han är effektiv i sitt spel? När
ja, absolut. Nej, nej, men det har han ju varit i år, på ett annat sätt. Men... Ja, jag vet inte, men jag undrar om det finns plats för John Persson med Leif Karlsson som tränare, för han verkar ju inte vilja... sätta honom i den rollen. Och när jag tänker på vilka andra spelare som är under kontrakt, så är liksom på vänsterkanten så är det redan Nygård och Per Åslund.
Känns som att John Persson ligger väldigt hett till på listan över spelare som kanske kan bli lovad en större roll i något annat
SHL-lag. Jag tror att han redan är klar för ett annat SHL-lag, om jag ska vara ärlig.
Ja, det kanske är så.
Och det är bara magkänsla. Det är magkänsla, men Om jag skulle bestämma... Nej. För att Leif Karlsson fortfarande är tränare nästa år. Mm. Och jag tror inte liksom att... Det är liksom inte värt det. Sen så betyder det inte att jag inte gillar John Persson som spelare. Men även om inte jag tillhör dock inte hans största supportrar. Även om jag tycker att han har gjort det mycket, mycket bättre i år. Och det är gött att ha en sån one-two punch i powerplay, där du har Åslund i ett powerplay och John Persson i ett annat, som är så grymma på jobbet framför mål. Mm. Det kan man säga. Så att, alltså, det är liksom inget solklart nej, men ändå ett nej. Mm. Vad säger du då?
Jag tror jag kommer till ett nej av den anledningen att det är lite samma här. Man vill kanske ändra lite i ett lag trots allt. Och Milan Gulas för mig är ett no-brainer-beslut. Vill han spela ett år till så tar man han ett år till. Nu tror jag inte John Persson är den dyraste spelaren, men säg att det skulle vara Joel Eriksson Ek och Rasmus Asplund och Andreas Jämtin som försvinner och du ska plocka in spelare. Det är inte mycket löneutrymme att röra sig med det. Det är klart att Asplund och Eriksson Ek tjänar under sitt marknadsvärde i det här läget.
Ja,
de har ju juniorkontrakt. Eller junior, de har A-lagskontrakt. Mm. Men de tjänar ju inte vad du får betala för en 27-åring av samma klass. Så kan vi säga. Så av den anledningen så tror jag att någonting måste man förändra i ett lag, och då faller han på det. Yes. Nu när Torell kom in också, som känns som en kanske billigare version av honom på ett sätt. Liksom. Sen har vi även utgående då, får vi säga, på Anton Gustafsson, som ju inte har rosat marknaden sen han kom in.
Jag orkar inte ens motivera det. Nej,
han har inte varit... Han har inte fått det att stämma, när han väl skadad dessutom. Sen är det faktiskt inte... Jag har listan framför mig här och dubbelkollar, för det är så sjukt få frågetecken. Alltså, sen finns det Lukas Enqvist som har gjort matcher, och Fabian Zetterlund och de här.
Ja, men då för det var Lukas Enqvist jag vill prata om. Mm. Där tycker jag.
Ja, vad han du ville prata om.
Signa honom. Mm. Så att han är fjärde center i Färjestad nästa säsong.
Mm. Ja, det kan jag köpa.
För mig är det så här, så måste du bygga lag nu. Du måste ha en billig fjärde. Alltså kolla, och det är precis som NHL. För att du ska ha råd med dina toppar så måste du få in en billig fjärde kedja. Mm. Och nu börjar liksom... Ja, men du vet ju hur ditt Pittsburgh bygger. Mm. Jag vet hur mitt Islanders inte bygger. Där de...
lägger alla pengar på sin tredje fjärde kedja.
Ja, men hur Rangers såg ut i början av säsongen när de var heta. Mm. Då hade de snabba, smarta, billiga, kanske lite mindre killar för att... Ja, men de har blivit förbisedda tidigare i sina karriärer. Den typen av spelare, istället för att ha en fjärde kedja med liksom så här, klumpar som Björn Svensson, Andreas Jämtin och John Persson som har blivit det här. Det är ganska omodern. Istället har liksom, ja, men Lukas Enqvist, Oskar Sten och Gustav Torell, om inte han kanske fortsätter med Lillis. Ja, men du vet, den typen istället. Då har du en fjärde kedja som kan komma in och köra som fan i 10 minuter varje match. Jag menar, de kan ju lika gärna se till att flytta pucken från egen zon till anfallszon. Eller hålla pucken där i anfallszon. Och backarna kan hitta de här snabba spelarna. Och det jag har sett av Lukas Enqvist, det är nog en av de mest, alltså det, den senaste tiden, en av de största utropstecknen för mig. För att han har gjort det oerhört moget.
Ja, han känns klok. Jätteklok. Och han är dessutom, han har ju fått 98 utan han spelar JVM nästa år.
Mm. Ja, det kan vara en sån fjärde centers outsider i ett JVM också, en sån här i lite i
skymundan. Han kille. Är ju inte 1,65 lång och åker super snabbt. Det måste man ju ha för att spela i JVM. Mm. Fjärde femman i JVM.
Nej, men så det var det jag ville ha sagt där. Så det, det, i min bok så är han fjärde center i färgsen nästa år. Alltså att bara, ja, men ge honom ett A-lagskontrakt. Ett billigt liksom så här, första kontrakt. Liksom.
Vet du vad jag skulle säga? Jag skulle
säga, det är en liten halvchansning, men jag tror det.
Ja, men vi pratar om John Persson där. Och ett namn jag skulle vilja slänga in med John Persson i den diskussionen. Han kom upp från Hagfors och spelade i Karlskoga.
Ja, Ejdsell, ja.
Mm. Mm. Känns som att han skulle kunna gå in och göra den rollen minst lika bra. Mm. Och jag tror kanske lite billigare också.
Men om du då värvar hem säger jag, men värvar in Ejdsell och sen så återförenar du Bycka och Skogarkedjan genom att locka tillbaka Erik Torell hit. Är det bara värmlänningar i Färjestad?
Ja, jag tror det.
Det är fan helt sjukt.
Plocka in Viktor Ejdsell på det kontraktet där och mata på som fan för att få en riktigt bra center till.
Mm.
Någon spetsvärvning på centerplats. Mm. För det kommer ju finnas ett tomrum där. Även om Asplund blir kvar så finns det fortfarande ett tomrum på centerplats.
Ja, och jag tror inte det gör någonting att Alexander, jag tror inte Alexander Johansson, Johan Ryn och Joakim Nygård liksom nödvändigtvis måste vara första kedja.
Nej, men säg att du skulle ha stjärnvärvning, Milan Gulas och Per Åslund då i, som en formation till exempel.
Mm.
Ja, nej, det, och så skulle du, ja, nej, vi, och så typ säg Lillis, Asplund, Torell, i alla fall Lillis och Torell nu är en magisk kombination av dem som tredje.
Mm.
Det börjar bli ett ganska bra lag då faktiskt.
Ja, det kan så bli i alla fall. Ja. Men det är fortfarande ganska mycket av det som redan finns och det är uppenbarligen någonting som saknas nu.
Mm. Ja, det
också.
Är det.
Så att...
Jo, så det är lite, några måste ju bytas ut. Mm. Så det kommer inte bli jättemånga förlängningar på de som är kvar. Så känns det väl ändå som att vi kan tro. Jag skulle inte bli förvånad om Holös blir kvar dock. Faktiskt. Kanske lite billigare än vad han är nu.
Ja, det tror jag är ett krav.
Ja, men det tror jag nog var fallet med Sebastian Eriksson också. Jag tror han är billigare nu än vad han var när han kom.
Han var nog inte dyr när han kom heller. Han var inte så att han kom inte från super succé i Växjö direkt.
Nej, det gjorde han. Han var ju bänkad där. Ja. Men jag vet inte på när de skrev på med honom. Om de skrev på i grundserien när han spelar eller i slutspelet när han var bänkad.
Ja.
Ja, vi får se. Men det är inte så jättemycket frågetecken kvar. Det var väl två målvakter, fem backar.
Vi har sagt det förr vid den här tiden. Sen så bara... säger det och så det händer
är,
ett saker.
Ja, det är det. Typ Magnus Nygren kan ju försvinna.
Ja.
Och då har du ett supertomrum att fylla på backplats. Liksom. Dock på forwardsidan har jag faktiskt, för vi nu säger så här då, Alexander Johansson, Marcus Nilsson,
nej,
Joakim Nygård, nej,
det är inget som kan hända, men det kan ändå hända så, det kan hända liksom, så här det konstiga saker har ju hänt.
Typ,
liksom.
Alltså, Gustav Terrell, säg att han nu skulle spela och så skulle det börja gå dåligt, skulle han inte spela någonting på hela slutspelet.
Mm.
Om de nu går till slutspel. Mm. Nej, men säg så, då bara pratar jag.
Ja, då kommer det bryta
de kontraktet och så har inte han kontrakt.
Nej,
så.
Nej.
Lite så. Men ja, jag ställde frågan till Lobi Hockeystudion. Det låter som du vill vara ledig och gå i pension snabbt i sommar. Vi får väl se vad som händer.
Mm.
Ja. Ja, det kanske var det för denna gång.
Jag tror det.
Mm.
Det är som det alltid är när vi håller på med det här. Vi måste göra en tidning också.
Ja, det är det också.
Ja.
Fullt upp.
Så är det. Ni får väl... ni får återkomma med feedback till oss vad ni tycker om vi resonerar
rätt. Har ni inte tittat, liksom? Vi gjorde ju ett långt hockeystudieavsnitt med Håkan Loob.
Dubbelavsnitt.
En del där vi pratar om allt och en del där vi pratar om allt annat.
Och spela pingis,
exakt. Så in och titta på det på vf.se om ni inte har tittat. Det är väl värt de minuterna ni lägger på det. Säger jag självgott.
Lättast sättet att surra med oss om ni vill diskutera innehållet i den här podden är att skriva till oss på Twitter egentligen. Och då heter jag @Jarpegard och du heter @VF Ekberg.
Mm.
Jag tror inte vi faktiskt har sagt vad vi heter än.
Nej, jag heter Johan Ekberg.
Ja, jag heter Jakob Jarpegard och ni har lyssnat på VF Sportens podcast. Och
kul att ni kunde komma.
Ja, kul att ni kunde komma och kul att vi kunde komma, så hörs vi snart igen.
Ha det gott.
Glenn.